Välkomna till Soffhjältarna, en podcast om film, spel och andra nördigheter. Och ja, Peter är jag, det känner ni igen. Och sen så har vi ju Jack med oss, eller hur Jack?
Tjena, hej, ja det stämmer. Tjalalalala.
Och sen har vi den stora äran idag att vi har med oss skådespelerskan Alexandra Zetterberg. Hej!
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 Hej! Hej, hej! Ja.
Ja. Allt är bra med dig, Alexandra?
Ja, allt är bra. Vi har haft en spännande stund av tekniskt förberedelse för det här. Men det har gått bra nu. Nu är vi här på banan.
Ja, förhoppningsvis kommer inte lyssnarna få ta vidare, men det har varit en hektisk...
Det var lite bökigt och krångligt, och det var jag vill bara säga det till alla lyssnare som vet att jag är inte så tekniskt belagd. Det var jag som löste problemet. Peter bara häpna. Jag bara, han kommer skicka julklapp redan i sommar alltså. Så var det. Oh, jag känner mig väldigt stolt alltså.
Ja, det här kan du leva på ett tag.
Ja, absolut. Hur var det nu vi gjorde? Ja, i alla fall.
Ja, du kommer få göra om det. Men skit i det. När lyssnarna hör det här avsnittet i alla fall, då har du lyckats. Det kan vi säga.
Ja, det bör ju vara så då.
Så hör de inte det här så har du inte lyckats. Nej. Men Alexandra Zetterberg, hon har vi ju med för hon... vi har ju pratat mycket om filmen Vilsen. Och Alexandra är ju...
Vilsen.
Huvudrollen är pastorn i den filmen.
Ja.
Ja, hur var, har du någonting att säga om det?
Ja, absolut. Ja, jag spelar ju då en roll som från början faktiskt var en man, såklart. Eftersom nästan alla stora roller är män i filmer. Men jag var med i Johan Falk. Jag gjorde en polischef där, Johan Falk. Och där träffade jag Göran, som har varit med och drivit projektet Vilsen tillsammans med Rasmus, som ni har ju också gjort en podd med honom.
Ja.
Men, nej men och, det var väldigt roligt för att vi skulle käka lunch. Och så tänkte jag, men nu ska inte jag gå och sätta mig bland mina kompisar, bland mina liksom skådespelarvänner. Jag går och sätter mig här borta bland statisterna och de som jag inte känner. Och så satte jag mig och så hamnade jag bredvid Göran då. Ja, och så började han berätta att nej, men jag håller på med olika projekt och jag har ett manus här. Jaha, så jag, vad är det? Ja, men det är lite speciellt. Han frågade, vill du läsa? Ja, det kan jag göra, tänkte jag. Ja. Det är ju alltid roligt, för att det är ju bra historier man är ute efter. Så då så skickade han ganska omgående det här manuset till mig. Och jag läste det, och det var en jättebra plott, tyckte jag. Men jag tyckte ju då som sagt då att det var himla många män på alla rollerna. Och jag hade faktiskt precis gått en kurs på universitetet i genusvetenskap. Och jag kände bara så här, ni kan inte ha så här många män i huvudrollerna. Ni måste byta ut. Och så är det liksom, det är en liten, man kan säga en triangel med tre kvinnor. Om man bytte ut den här pastorn till en kvinna. Därför att det är såklart, det har ju han en fru och sen har han, och får han en älskarinna eller vad man säger, så tyckte jag att nej, men det borde ju vara en kvinnoroll som gör något och inte bara pratar om honom. Det vill säga, jag tänkte Bechdel-testet är väl bra.
Ja, just det, ja.
Och då ja, vad är Bechdel-testet? Det är väl att två kvinnor pratar i mer än en minut om någonting annat om en man.
Ja, ja precis. Ja. Det är förvånansvärt lite filmer som pallar det där testet. Men det är väl bättre nu än vad förr, antar jag.
Absolut, absolut. Det tror jag. Men... och då skickade han vidare de här idéerna till Rasmus, som då tog upp det med Omar som skrev det slutgiltiga manuset. Liksom. Mm. För i början var det ju såklart bara ett synopsis, eller vad man ska säga. Mm. Och de gick igång på den idén och så gjorde de om den här pastorsrollen, som är en riktig, eller en liten actionhjälte tycker jag, och kan man säga,
som är pastor filmen. Också, och det är liksom actionhjälte och pastor. Jag har inte sett den här filmen än, som sagt, men jag ska göra det.
Ja, det tycker jag. Men så slumpen var ju i princip att jag tänkte jag ska gå och sätta mig vid några andra, och så fick jag de här fantastiska kontakterna. Och sen så träffades jag och Rasmus, och vi klickade direkt, och det var ju väldigt, jag tror jag hade 30 inspelningsdagar, men det fanns ju ingen ekonomi.
Mm. Nej.
Och det är ju en independence-film, och det bygger ju på att folk ger sin tid, så att säga. Så att jag gjorde faktiskt över 30 dagar.
Var det 30 dagar i ett streck, inklusive lördagar och söndagar?
Nej, utan det var under 2 år faktiskt.
Okay.
Och jag minns jag tror att den sista, när vi gjorde slutscenerna, för det låg i Tibro på någon konstskola. Då spelade jag på kvällen. Görans syrra kom och hämta mig i Gävle. Vi åkte typ 70 mil och sen så jobbade jag hela dagen och sen åkte tillbaka och spela kvällen efter. Så jag sov ingenting den, ja, du vet ju som har sett filmen.
Ja,
slutscenen är där i, ja, det är en slags ritual, man säger. Mm.
Men det blir ju också bra om man säger så, för att rollen är ju lite
sliten,
lite tagen också, så det görs väl rätt så bra, för resultatet är ju bra.
Ja, men det var också jag och Rasmus diskuterade väldigt mycket, därför att jag brukar ofta liksom, ja, men det blir ändå, trots att man är polischef, så ska man ha på sig några snygga kläder, man ska ha på sig någon smink, man ska vara tjusig som 17. Mm. Och både jag och Rasmus ville just att den här pastorn skulle vara, Gabriella som hon heter, att hon skulle vara jäkligt sliten och inte snygg. Mm. För det tyckte vi var ballt. Mm. Så att det var en lång inspelningsperiod, och jag tänkte att min betalning skulle ju vara att jag fick väldigt mycket erfarenhet. För jag har ju som sagt varit med i väldigt, väldigt många filmer och tv-serier. Men det är svårt att få till något när man inte har kanske mer, alltså inte har så många dagar.
Aha.
Så då jag ville skaffa mig erfarenhet. Och jag tyckte också att det var häftigt att, ja, men alla jobbade ideellt, alla var så otroligt fokuserade, passionerade, mammor lagade mat, kompisar sminka. Ja, men det var ju värd, alltså, han har ju verkligen lyckats få med sig väldigt många. Och sen tror jag också att jag kände ju Kjell och Johan, de har jag jobbat med på teatern. Mm. Så att de ringde ju mig och ja, men hur är den här? Ja, men jag sa, jag tycker det här är ett jättebra manus. Jag tycker absolut att ni ska vara med. Mm. Så då var de det. Mm. Eller då, alltså, det var ju jätteroligt. Mm.
Jag tänkte på, om du jämför med vad ska vi säga, en så att säga normal inspelning då, som kanske har 2 månaders inspelningstid eller något sånt där. Liksom, det är liksom, jag förstår ju skillnaden, så här, jag har ju hållit på lite med filminspelningar, men det är liksom att det är morsan som gör kaffe, det är liksom inte ett professionellt så här cateringlag, utan det är liksom, jag antar att det är något mer hjärtligt kanske i sådana här ideella inspelningar, att det är det som inte är så professionellt, det tar man igen på ett annat sätt liksom. Jag vet inte om du skulle jämföra
Absolut.
Så kallade inspelningar med något annat då, så att säga.
Ja, nej, men jag tycker ju att det här var det här var ju mycket, mycket bättre. Mm. Det är klart att det blir också, när man är med så mycket så lär man ju känna alla. Men det var också olika maskörer, det var olika, och jag förhöll mig ganska liksom lugn och cool och tänkte, ja ja, men det här kanske inte, det kanske inte blir någonting, det visste jag inte ens. Och du vet, när man ser en råkopia så ser det så här halvbra ut och ljudet är tacky och man tänker, det här kommer ju inte kanske bli någonting. Så att, men jag litade hela tiden på Rasmus framförallt. Men det var ju så många, alltså jag upplever det som mycket, mycket roligare när det inte är ett dussin jobb, utan alla är med för att de verkligen, verkligen vill det. Och det ger en fantastisk stämning. Och dessutom godare mat när mamma lagar den, såklart.
Jo, nej, jag bara tänkte så här, liksom att, så att lyssnarna till exempel då, förstår skillnaden mellan en så kallad ideell inspelning. För det här var ju 2 år. Alltså, det finns ju nästan inga filmer som tar 2 år. Det tar kanske 3 månader i normala filmer eller något sånt där. Men ja, det är ju tack vare att man har den här glöden, va? Att man... det här ska vi fixa och det ska bli bra. Och det är det som är häftigt med den här filmen. För jag har bara läst lite grann om handlingen nu här, men det känns ju som att det är en annorlunda svensk film. Det här känns ju som att det är en hård, vad ska vi säga, hård thriller. Och hur ofta gör vi det i Sverige? Det är liksom, vi gör inte såna här filmer. Det här, jag vet inte, det känns i alla fall lite grann. Jag har inte sett den, som sagt, men på affischen och handlingen, att det är nästan liksom, vad ska vi säga, det står så här, action, crime, drama står på IMDb, men det är väl liksom en thriller i första hand, va? Eller en ganska hårdkokt thriller, nästan rysare kanske, jag vet inte.
Det är som sagt, du får,
ja, det står ju så här, och massa tänkte... döda kroppar vi hittade i Göteborg, och så är det någon så här kult eller någon slags sekt som håller på, och det verkar ju liksom så här annorlunda för att vara svensk film,
och
vilket är bra.
Och taglinen är ju jakten på en mördare. Så där har du det. Men det jag tänkte säga är att samma som lyssnarna som inte har sett filmen. Nu ska ni faktiskt få en chans att få filmen. Kan jag lika bra lägga in här nu. Vi kommer ju göra så här att på våran Instagram, där vi också heter Soffhjältarna, så kommer det komma upp ett inlägg. Och en tävling där ni kan vinna filmen Vilsen på DVD. Och den är signerad av Rasmus också. Så ni får ett signerat av filmens skapare. Och det ni behöver göra då på Instagram där, det är att följa oss och gilla bilden. Och sen bara skriva något lite lätt i kommentarsfältet. Det är bara att skriva hej eller vad ni har. Då vet vi att ni är med i tävlingen. För annars är det så många som bara gillar bilderna. Och det är amerikanska poddar och sånt där också. Så det, då vet vi inte vilka som är med i tävlingen. Det skulle vara dumt om det var en sån som vann. Så skriv en liten kommentar bara.
Hej, jag är med i tävlingen. Bara så att ni vet. Typ.
Ja, eller varför också du vill ha filmen. Det kan vara kul. Nej, men då har ni chans att vinna den i alla fall. För jag tänkte, vi har pratat om Vilsen lite här innan. Och nu tänker jag att vi egentligen ska prata om Alexandra och lite det du har gjort tidigare så. Vi kan börja med lite så här standardfrågor lite vi brukar ha och komma in. Och sen komma in på annat.
Ja.
Jag frågar dig, har du någon så här favoritsuperhjälte?
Det är en fråga som alla får, bara så du vet. Det här är ett nördprogram, bara så du vet.
Oh my alla god! Ja, superhjälte! Ja, men jag vill ju att det ska vara någon... Fasiken, vad finns det för kvinnliga superhjältar?
Ja, det är ju Wonder Woman just nu.
Ja, nej, men jag kommer ihåg att jag älskade... Det kanske inte är någon superhjälte. Modesty Blaise.
Ja, men hon är ju hjälte, det är hon ju, absolut.
Ja, men det kanske inte är någon superhjälte. Men vadå, det är... Typ Batman och...
Nej, just det här med superhjälte, det finns så mycket att gå. Vi hade ju, som jag brukar säga, vi hade ju med Peter Sipen hade vi. Och han sa ju, vad heter det, Gandhi.
Ja, ja.
Så,
verkligen.
Men hon är ju seriehjälte, så att det funkar ju bra så, på så sätt.
Ja, men det var nog mer för att hon var, alltså på den tiden, den första som var så här... Ja... skötte det själv, om jag säger så.
Agent X9. Ja, vet du vad det är, precis. Peter? Vet du vad det är för något? Agent X9? Nej,
ja, det vet jag. Och det är faktiskt en av de få serietidningarna som faktiskt finns i lokala butiker.
Ja, idag. Det är faktiskt. Det är Fantomen och Agent X9. Ja. De har hållit i alla jävla år, alltså. Det är helt otroligt.
Ja.
Och där är, ja. Där är ju Modest Blaze en av de stora stjärnorna, så att säga.
Ja, men jag tyckte faktiskt att Gandhi var jäkligt bra.
Ja, det var bra svar.
Ja, okej. Okay. Ja. Har du någon favoritfilm? Överdrag, alltså.
Alltså det, första spontana det, du kommer på så här.
Ja, men jag gillar ju, alltså det var så jäkla roligt när jag jobbade med Rasmus och dem. Jag gillar ju bara så här djupa konstfilmer. Och jag hade inte sett några filmer som Rasmus, han bara, vad är det för film? Nej, hade han inte sett. Och jag hade inte sett några filmer som han hade sett.
Okej.
Okay. Jag gillar ju en film som alla hatar. Men jag gillar en film som heter Pianisten.
Är det...
av Haneke. Det är inte alltså...
inte Polanski, utan...
Nej, utan Haneke. Okay. Som handlar om en pianolärarinna.
Aha, ja, jag vet vad det är. För att den är... Det är ju fan snuskig film ju.
Ja. Den är,
ja, nej, jag vet vad det är. Är det inte Isabelle Huppert eller nej?
Ja, precis.
Det finns så mycket pianister. Det finns Roman Polanski i andra världskrig som är en av de bästa filmer jag har sett. Och sen har du pianot med Holly Hunter. Och sen har du då,
och den är väldigt bra också. Faktiskt.
Och så har vi din pianist också.
Ja, precis. Ja. Så att jag gillar alla tre. Men jag har knappt sett så jättemånga actionfilmer.
What?
Nej! Ja, men jag är för harig. Jag tycker de är superläskiga. Jag tycker Vilsen är läskig.
Ja.
Men jag är inte så... brukar inte se så mycket actionfilmer.
Okej. Okay. Men,
då kommer egentligen... ja, det är det som jag är lite här nu. Nästa fråga kommer skrämma mig lite.
Jaha.
För jag vet inte om du kan svara på den då, men Star Wars eller Star Trek?
Star Wars!
Bra, all right! Okay.
Okay. Ja, yes. Du svarade rätt också.
Ja,
ja, det var ju bra. Sen måste du sett
med,
det,
men alla de har jag ju såklart sett.
Ja, men det är bra.
Och alla ringen-filmerna och alla, alltså sådär.
Ja.
Men det är mer de här pang-pang grejerna som är för läskiga. Och skräckfilmer, det var ju det som, det var ju det, eftersom Vilsen har en ton av det.
Ja.
Han bara, har du sett den här filmen? Jag bara, nej!
Du har väl sett Seven med Brad Pitt och Morgan Freeman?
Ja,
bra, det är...
den är skitbra. Ja. Och, men min favorit är ju The Shining.
Okay.
Det tycker jag ändå är den ultimata. Och såklart Alien.
Ja.
Oh.
Ja, Alien är bra.
Jag tänkte på, vi måste ju fråga dig vad du har för favoritskådespelare, såklart. Det måste vi fråga.
Ja,
det gjorde du också.
Ja. Ja, men jag tycker till exempel att jag tycker hon är bra, Gillian Anderson i The Fall. Har ni sett den?
Nej, men jag har sett Arkiv X.
Ja, men hon är jättebra i den här tv-serien The Fall.
Mm.
Jag tycker hon är jättebra, Elizabeth Moss, som spelar den här A Handmaid's Tale.
Mm.
Om ni har sett den. Ja, men det är den nya nu.
Ja, hon är ganska mycket på... det är mycket snack om henne i USA just nu i alla fall.
Ja, precis. Hon är, med i Mad Men också. Hon är lite speciell liksom. Hon är inte så här bara snygg.
Mm.
Sen tycker jag är min kompis. Jag har ju många skådisvänner. Men jag tycker att Sofia Elin är jäkligt modig och vågar ta sig an roller. Även om folk först inte liksom... ja, men hon tar inte det första självklara valet liksom.
Mm.
Jag tycker hon är cool.
Mm.
Mm. Ja, nu tog jag ju lite kvinnor. Men
nej, men du har tre kvinnor. Ta tre män då också, kanske.
God. Ja, men jag tycker att... gud, det finns ju så jäkla många bra. Jag tycker att... han är ju bra, Benedict Cumberbatch.
Ja, han är skitbra. Sherlock Holmes.
Men speciellt när han är Sherlock Holmes tycker jag. Ja. Alltså att han är så här spejsad.
Mm.
Jag tycker att Micke Nyqvist.
Ja, för fan. Han är en av de bästa vi haft någonsin. Alltså.
Ja, faktiskt. Honom har jag spelat med på teatern. Mm. Han är skitbra.
Mm.
Gud,
herregud. En till,
vad fasiken. Ja, men det finns ju så många bra. Jag vill ta någon.
Någon som du kanske gillade, låt säga, när du var tonåring eller barn. Så här, någon som kanske är lite skämsfaktor idag, men som du kanske gillar förr.
Det är bara, ja, precis. Det är bara musiker och så. Jag var typ hemligt kär i John Bon Jovi. Det är det skämsigt. Åh, vad fasiken. Vad är det alla de här?
Sean Connery, Michael Douglas. Jag vet inte, jag
gissar. Ja, nej, men de var för gamla. Nej, men vad heter de?
Kommer Harrison Ford, fan. Indiana Jones.
Ja, men han är ju faktiskt... Han är bra, men... Jag tänkte, kom ni ihåg det här The Brat Pack?
Ja, med...
Där fanns ju dem. Ja, men Johnny Depp är ju fan bra.
Ja.
Att han gör lite olika grejer. Men de här Brat Pack-killarna, de var man ju också jättekär i.
Det var... vad hette de där? Young Guns, Breakfast Club, alla de där. Det var Bröderna Sheen, Charlie Sheen, Emilio Estevez, Rob Lowe. Och så var det väl... Vem fan var det mer? Det var några tjejer också med det där. Det var inte det. Ja, just det. Massvis med hits de gjorde på slutet på 80-talet där. Breakfast Club var jävligt bra.
Stellan är ju skitbra. Stellan Skarsgård tycker jag är skitbra.
Okej.
Okay. Ja, bara om jag ska ta
honom. Okej.
Okay. Ja, han
är bra. Vad ska jag säga? Jag är filmnörd, så jag tycker det här är intressant. Jag vill höra allt möjligt. Så här, inspiration och bla bla bla. Och vad man tyckte var intressant.
Jag har fan inte tid. Men alla de här, Jack Nicholson, Al Pacino och Dustin. Alltså alla de är såklart jättebra. Men jag är ju den då som jag gissar att det är ju så många som... Jag tycker ju att svensk film är bra. Det är ett jäkla tjat om att det inte är bra.
Mm.
Men det är ju lite så, det håller du nog med om som skådespelare. Och det är ju det vi pratar med Rasmus om också. Det är att en skådespelare är ju bra om regissören är bra.
Absolut, absolut.
Så det är en dålig, eller en dålig Rasmus, så hade det varit en dålig Alexandra, så kan vi säga.
Ja, så kan
nu var Rasmus bra och då var du bra.
Ja, eller det kan faktiskt vara tvärtom också, faktiskt ska jag säga det. Det finns många skådespelare som har räddat upp en kassfilm.
Jo, det tror jag också.
Det
jag tror att en erfaren skådespelare kan nog vara en ovärderlig hjälp för en regissör som kanske inte är så erfaren, va? Det finns ju åtskilliga bra så kallade, vi säger Michael Caine. Han har gjort både allt från mästerverk till B-filmer. Han är ju känd för det, att han är alltid helt lysande även i den sämsta dynga som finns. Och då är det ju han är ju självgående då liksom. Han bara okej, det är en sån här regissör. Ja, jag gör mitt bästa så gott det går. Han har gjort Hajen 4 och kommer undan med sin heder ändå. Det är liksom anses ju vara en av världens sämsta filmer, men han var ju bra i filmen.
Ja.
Mm. En liten snabb fråga igen där bara. Kommer två snabba här. Favoritmat?
Den frågan.
Ramennudlar.
Med tillbehör.
Ja, men nej, men alltså det är ju en soppa, det är ju en sån här vietnamesisk, eller nu är det en japansk, ramen är ju japansk, men jag gillar såna här nudelsoppor, det tycker jag, alltså inte de man köper på och häller vatten på, utan riktigt bra gjorda. Men jag gillar asiatisk mat.
Okej.
Okay. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det finns mycket att välja på.
Ja, men det finns det ju verkligen. Men jag har precis idag varit och ätit på en av Stockholms bästa Kina-restauranger. Och då menar jag inte fyra små rätter. Utan...
Ja, men du kan ju säga vad den heter. Det är ju tips.
Ja, det är världens bästa. Den ligger liksom jätteundangömt och det är bara kineser som går dit.
Okay.
Jag har ju nämligen bott i Kina ett tag. Så att,
ja.
Ja, den heter Peony och den ligger liksom bakom Globen.
Okej, okay, för jag bor ju i Stockholm, ja. Så jag kanske...
Ja,
kanske
det måste du gå på. Och det ser precis ut som i Kina. Det är så här tacky plastdukar, och, men helt fantastisk mat.
Uh-huh.
Skulptörvägen ligger den på.
All right.
Peony.
Peony, mm. Ja. Det var nog, det var nog,
kanske du får gratis nudlar,
ja,
nästa gång.
Det är nog den första gången vi har frågat någon om mat. Eller har vi frågat det förr, Peter? Det var något nytt här med att fråga, vad är din favoritmat? Eller?
Det har vi frågat förut.
Okej.
Okay. Jag försöker komma på lite
saker. Vad är din favoritsport? Nej, men nu ska jag... Ja, ja.
Vi har haft mycket sånt där. Nej, det var det... Då känner vi dig lite så sett. Men sen ska vi också ta upp lite vem Alexandra är. Jag gör så här, den trogna källan har jag kollat på som heter Wikipedia.
Oj, jaha.
Står det att du har bott...
Har du läst den själv?
Nej.
Står det någonting att du har bott i Kina?
Står det... Jag vet inte.
Nu ska
inte.
Vi se. Nej, jag har inte kollat Wikipedia.
Jag gissar att det står att jag har jobbat med Nils Poppe.
Ja, det är det jag såg på IMDb. Du har jobbat flera gånger med honom ju. Vet du,
10 år.
Ja, han är ju, alltså, Peter, jag vet inte om du förstår det, men Nils Poppe är vårat svar på typ Charlie Chaplin. Han är så här mega super asbra, en av våra bästa komiker någonsin. Jag växte upp med det där. Jag är helt exalterad över att...
Men alltså... Så
nej,
liten
jag vet,
är jag.
Du borde känna till honom lite grann, va? Ja, ja, men det är en av våra stora legender och filmstjärnor och allt möjligt. Alltså. Det är ju liksom, han är ju helt dominerande. Alltså, det är, ja.
Men Alexander, du föddes i Paris, står det här. Och du är sen uppfödd i Malmö.
Mm. Det är jag. Så egentligen pratar jag så här.
Skåne.
Ja, du gör det.
Skåne, min farsa var från Skåne en gång i tiden. Så jag förstår nog vad du...
En gång i tiden?
Ja, nej, men han blev stockholmare sen. Men jag förstår vad du säger. Mm. Tror jag.
Ja, det är bra. Ja, jag har också blivit det.
Ja, jag skulle aldrig gissa att du var från någon annanstans än Stockholm. Så du har verkligen lyckats med dialekten liksom.
Ja.
Men hur länge bodde du i Paris då?
Jag bodde där tills jag... Alltså jag, det var bara tills jag var 3 kanske.
Mm, okej. Okay.
Ja. Jag har precis faktiskt gjort en egen föreställning som heter Projekt Mamma. Som jag gör på teatern där jag jobbar. Mm. Som bygger på ett par dagböcker. För jag är inte uppväxt med min mamma. Men det bygger på ett par dagböcker som min mormor skrev. Och där är det just min födelse och de första åren i Paris. Mm. Innan jag följer med min mormor till till Malmö.
Mm. Vadå, är din mamma, är hon fransyska eller?
Nej, hon var svenska. Men hon, alltså det var rätt lustigt. Hon... Alltså, ja, det är så jäkla långt. Men min mamma gick egentligen uppväxt i Afrika.
Aha.
Med min mormor. Men sen flyttade de till Paris. För att min mamma gick på conservatoire, heter det. Men det är som typ Dramatens elevskola, fast i Paris.
Mm.
Så hon vill också bli skådis. Och var det ett tag. Men sen så fortsatte hon inte med det. För 1968, när jag var 2, då hoppade väldigt många av scenskolan därför att det var politiskt korrekt, det var töntigt och ja, det gjorde man ju i hela Europa.
Ja, där,
liksom.
Våren
68, revolutionen, studenterna gjorde uppror mot bourgeoisin.
Ja.
Och då skulle man inte liksom gå på Dramatens elevskola utan, eller... Liksom så här.
De stängde ju av Cannes-festivalen också. Vet du,
ja, precis.
Kända regissörer och alla möjliga. Vad jävla chatter.
Godard.
Ja.
Så att... vad var frågan?
Jo,
Nej, men jag bodde där några år. Mm. Och sen så följde jag med min mormor till Sverige. Mm. Och min mamma stannade kvar i Frankrike.
Mm.
Ja.
Okej. Okay. Mm.
Mm. Men det har jag gjort en föreställning om och bearbetat nu. Så.
Ja.
Ja, ja.
Så att, vad heter den då? Den, vilken teater går den på?
Den heter Projekt Mamma. Och jag gjorde den på Folkteatern i Gävle.
Okej.
Okay. Och den har jag spelat i 3 säsonger nu. Den har vunnit väldigt många priser. Och jag ska spela den hela hösten nu här.
Ja, då har vi ett tips till våra lyssnare.
Ja.
Men kommer den bara gå i Gävle?
Nej,
eller?
Den kommer gå lite i Norrland och lite i Mellansverige och lite i närmare Skåne. Man kan gå in på Folkteaterns hemsida.
Så den har du både skrivit och regisserat och spelat. Du är hela rubbet själv liksom, eller?
Ja. Ja.
All right. Enmansföreställning. One Precis. Man show.
Men det är ju en slags dokumentär, för all text är ju de här dagböckerna. Så det blir liksom lite dubbelexponering, eftersom det handlar om mig, är skrivet till mig, men det är jag iklär mig min mormor, så att jag är min mormor när jag är rollen. Så att
säga. Cool.
Ja.
Ja. Jag går vidare här lite här nu, tänkte jag, då kommer vi in på det. Dansar du ballett då också i den? För att det var ju det att du gick och lärde ballett också.
Ja, jag precis. Jag ville ju bli dansare.
Ja, enligt Wikipedia som jag ser, dansar du ju med Nils Poppe på 80-talet där. Och du började 83. Tydligen som dansare.
Ja, jag började när jag var 15 som längst bak i balletten. Och sen 10 år senare, då hade jag ju huvudrollen i, alltså då spelade jag mot Nisse. Ja, så att jag liksom var, jag är också väldigt lång, så att jag stod längst, verkligen längst bak i balletten. Och sen, ja, så att jag ville bli dansare, så att jag dansade helt enkelt. Det var så jag började. Och sen så, ja, så var det någon som tyckte att, ja men, hon kan väl få en replik, så att jag var ett rådlande postbud i någon föreställning. Kom jag in och jodlade och lämnat brev. Och det tyckte Nisse var roligt. Så fick jag lite större roll och lite större roll och lite större.
Så du
så blev jag primadonna.
Så du lärde dig egentligen skådespeleriet först av Nisse Poppe, och sen gick du på Teaterhögskolan i Göteborg enligt Wikipedia. Ja. 1990.
Alltså jag, ja, precis, jag sökte efter 10 år, så tyckte jag att nej, men nu vill jag göra, alltså jag såg ju väldigt mycket teater, jag tyckte ju det var jättehäftigt med både komedi men också liksom dramatisk teater, så jag ville söka scenskolan, och då gjorde jag det, så gick jag där, kom jag in och gick där.
Jag vill bara komma in. Hur var det att jobba med Nils Poppe då? För det är som Jack sa, det är ju en legend. Och till alla lyssnare som inte riktigt vet det, skriv Nils Poppe, så ni kommer känna igen honom om han dyker upp. Så hur var det att jobba med han då?
Nej, men han var ju helt fantastisk. Både arbetsgivare och inspiratör. Och han skötte ju också allting själv. Det var verkligen han. Ja, men han tog inte emot biljetterna, men jag vet att han på kvällarna satt han efteråt liksom och packade ihop hela kassan och åkte till banken och var med och rekrytera. Alltså han var ju verkligen, och det byggde ju på, så är det ju med många, de flesta farser, att alla andra ska ju liksom bygga upp för den komiska huvudrollen, eller vad man ska säga. Och i alla farser så är det ju först att, ja men speciellt, jag var ju 15 år, man ska ju vara så här söt och vara i balletten, och men Nils var alltid, alltså vill alltid liksom, nej men ni ska inte bara vara söta liksom, ni ska kunna mer, och det var väldigt, det heter så här ingenjörroller. Det finns det. Oftast vill man i princip bara gifta sig. Eller. De där pjäserna, farserna är ju skrivna jättetidigt på 1800-talet. Så det var liksom rätt sugiga kvinnoideal. men han var väldigt progressiv. Och att också, ja, så att man
nästan
måste
bara kolla på, jag ska bara säga, nästan kolla på vilken svensk film som helst. Vi säger typ Åsa Nisse.
Ja.
De står där och de träffas en gång och sen gifter de sig med en gång och så.
Ja, ja precis. Ja. Och sen finns det någon så här hagga eller någon piga. Eller,
men
du vet.
Sen var det också så här, vet, när jag växte upp så långt in på ja, 80-90-talet, från 70-talet och in till 90-talet, så körde de varje år, runt påsken tror jag, så körde de årets teaterföreställning från året innan, den här sommarteatern.
Ja.
Och han improviserar ju jävligt ofta, eller hur? Så att det var så jävla kul. Alltså. Ja, det är så jävla kul, ja. när man ser att någon börjar flina så här, och då spinner ju han på det där och ja, gör nästan ännu värre. Det visste ju alla tv-tittare. Det var ju skitkul att se Nils Poppe liksom, och se hur det gick liksom, att hantera improvisation. Ja. Jag vet inte om, ja, om du fick göra det. Men...
Ja, oh, gud, ja, jag fick göra det. Det fanns... jag gjorde ju jättemånga roller. Och det var också rätt roligt att det var typ han och jag spelar ju ett par. Det blir ju så i fars.
Mm.
Ja, men typ storyn var så här. Ja, han räddade mig och som tack så skulle han få gifta sig. Alltså det var på den nivån. Men det var väldigt, väldigt... Alltså vi hade... Och jag hade också väldigt lätt att skratta. Så att publiken tyckte det var väldigt roligt. Och ni såg det på tv, men live var det ju helt, alltså folk var ju helt galna i Nils Poppe och galna i att han skulle få oss andra att skratta.
Ja.
Det tyckte ju folk var jätteroligt.
Ja.
Och jag menar, jag tror att vi hade 70-80 tusen som kom varje sommar och sen så spelade vi hela höstarna och sen gick det på tv till 13 dags afton.
Ja, en miljon, verkligen miljoner människor såg det på den tiden. För som sagt, de som är typ så här 20 år idag, de kanske inte känner till Nils Poppe, men fråga farsan och morsan och morfar och mormor och alla, de bara Nils Poppe, legend!
Då kommer mormor och drar fram, kolla! Och så har hon tatuerat Nils Poppe på vaden. <vet du>. Nej. Men du fortsatte sen med teatern.
Ja, precis. Jag har ju jobbat på alla teater. Alltså jag är ju en teaterskådespelare egentligen.
Det är liksom frilans, eller hur? Man är, när du åker runt...
Jag har varit frilans i 30 år. Men jag har jobbat med typ alla skådisar och alla regissörer, känns det som.
Mm.
Och på alla teater, jag jobbar på Dramaten, Stadsteatern, alltså överallt. Unga Klara, alltså jag verkligen... Mm. Så att det är ju liksom med film... Det är ju samma sak där. Man måste ju öva.
Mm.
Och försöka hitta någon slags... Ja, det är skillnad på teater och film.
Ja, eller hur? För det var det jag tänkte fråga. Skillnaden mellan att spela teater, vilket är live inför publik, och film som är då kanske spela en scen som är 30-40 sekunder, sen ska man vänta 2 timmar till nästa scen som är 30-40 sekunder eller något sånt där. Det är ju oftast väldigt mycket väntan liksom. Om man som filmskådespelare så är det ju väldigt hackigt, och en del har vissa problem med det, en del har inte, men hur skulle du beskriva skillnaden mellan teater och film och tv så att säga? Är det liksom att vill du vara en sån här skådespelare som är inne i din roll hela tiden, så även när man väntar på nästa tagning så går du till din trailer kanske då, och så sitter du där och är fortfarande rollen, eller släppnar du av bara så här liksom, ta en kaffe liksom. Hur gör du?
Ja, alltså det blir ju ändå så att eftersom Vilsen spelades in på, så det är ju den största liksom rollen, den spelades in under så lång tid. Men till exempel om jag skulle gjort en sån roll som pianisten, säger vi. Mm. Då skulle jag nog behöva vara in. Om det är en jättedramatisk roll, då måste man nog... Eller jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men det skulle ju vara... Jag vet att Micke alltid sa, nej, skit, liksom, slappna av emellan.
Mm.
För det känns som att film är mycket... Det är ju alltid ögonblickets.
Mm.
Men det som är skillnaden är ju publiken på teatern.
Jag vill bara lägga in en liten sak där också. Det är inte som du sa då, Alexandra, som det Micke sa, skit, jag ordnar sig. Jag kan säga så här, du har nog faktiskt tagit till dig det. För att vi pratade om det innan, vi hade ju lite teknikproblem. Och du hade den inställningen, bara, det löser sig, det här ordnar vi. Och du hjälpte mig i det också, i samtalet också, så jag var också där. Ja,
Peter,
vi ordnade det här. Sen var samtalet med Jack kanske lite annorlunda än vad det var med dig.
Peter, han var helt svettig så här. Och så, helt svettig, han bara, ja, du, och sen så när jag då hade fixat det här, då var det liksom nästan så han började gråta av glädje. Jag överdrev kanske lite. Nej, men i alla fall. Nej,
det gjorde du nog inte för jag...
Du lät nervös. Ja,
nej, men jag tänker att man är ju, trots att jag har hållit på så länge, jag har gått skitmånga utbildningar och jag har jobbat med jätte... Alltså man lär ju sig hela tiden. Och det är ju, det är också beroende på vilken motspelare man har, vilken kemi det är emellan. Jag har varit med på filminspelningen där alla bara tramsat liksom i pauserna. Det kan man säkert göra. Sen så vill man ju säkert ibland vara mer fokuserad. Det beror säkert också på vilken typ av film. Mm. Men om jag skulle, idag skulle jag nog ändå försöka, jag skulle försöka att ta det lätt men ändå vara fokuserad.
Mm. Jag tänkte på...
Att inte liksom stå... snacka för mycket oviktigt emellan.
Jag tänkte på det här med teater. Det är ju, där finns det ju en risk att man kommer av sig. Medan på film, där är ju alltid omtagning. Men jag antar att du någon gång under din karriär har, så att säga, glömt din replik. Hur känns det? Vad gör du då? Liksom, har du något trick? Liksom, så här, är det att någon slänger iväg repliken då? Det brukar ju vara så här, vad heter det? En gubbe eller en kvinna som sitter och...
Sufflös,
precis, sufflös. Ja.
Ja, nej, jag har inte jobbat med sufflös nästan någonting. För jag har jobbat på sådana lite mer fria ställen. Eller ja, men barn- och ungdomsteater, ja. Och lite mer så här balla ställen. Och då har vi inga sufflörer. Ja. Men jag tycker ju att, faktiskt likadant på film, jag tycker att det blir väldigt... Förut var man ju helt skräckslagen om man sa fel. Bara, jag sa inte, jag sa han istället för hon eller ja, men vad som helst. Grejen är ju att du vet ju vad det handlar om. Mm. Så du kan ju i princip hitta på vad du vill. Och så sägs det ju, just inom film tycker jag ofta är så här. Ja men säg det med dina egna ord eller... Det gör ingenting om du säger fel. Ibland kan det ju bli väldigt, väldigt levande när man gör, inom situationstecken, fel. Mm. Och det var ju det till exempel Nisse var ute efter. Mm. Det var att det skulle bli levande och att det skulle bli ett möte där man ändå, vi vet vad det handlar om. Det är klart vi kan hitta på något annat att säga egentligen.
Mm. Som,
Så att nu har jag blivit mycket... Nu tycker jag att, och, ja, men just också film, att man är så här, nej det där blev dåligt. Fast, eller till exempel, om ni kan jämföra med när man tar ett foto på sig själv och så man bara, gud det här ser inte klokt ut. 2 månader efter så bara, ja men det var inte så dåligt liksom. Så
att, ja.
Jag tror att det är liksom bra att låta sig vara så öppen så att man... att det kan gå fel och inte liksom få panik.
Ja, att inte hela världen som går under liksom. Det, man verkligen ser som det, det är liksom, det är liksom, det är en teaterföreställning. Det är liksom inte, nu gör vi inte världshistoria, det är inte världspolitik, utan det är som Hitchcock sa, han sa alltid it's only a movie.
Ja.
Så att folk lugnar sig.
Jag tycker det, ja, men jag tycker det är häftigt att man är så engagerad så att man tror att hela världen går under. Men jag gillar sådana skåd. Jag gillar generellt, både på teater och film, när det blir fel. När man ser, jag ser ju ibland, ser man så här, oj, nu skrattade han på riktigt. För att det liksom tände till. Det kan man också se mellan skådespelare, att det tände till på riktigt. Det behöver inte bara vara liksom sexuellt, utan här hittar om någonting. Det här är liksom out of the ramen, manuset. Här har de hittat någonting och det kan de ju sen spinna vidare på.
Mm.
Så att jag gillar inte för perfekta saker. Jag tycker det är häftigt med lite operfekta.
Ja, det var lite fritt. Jag tänkte på, om vi ser, nu kom på en fråga bara. Jag tänkte på, om det kanske finns lyssnare som kanske vill bli skådespelare. Jag tänkte på, vad skulle du ge för råd till ditt yngre jag när du började med skådespeleri, kanske på 90-talet? Liksom, vad är det bästa rådet till dig när du var kanske 25? Förstår vad jag menar? Ditt yngre jag. Vad är det bästa råd du skulle ge till dig då? Om, nu med tanke på att du har erfarenhet liksom.
Ja, men dels så skulle jag ju säga till mig själv att du skulle slappna av och ha kul. Mm. Även i det liksom seriösa. För jag är en seriös skådespelare. Mm. Liksom. Jag är ingen komiker på det sättet. Men det viktigaste med teater är ju att man förmedlar någonting. Det handlar liksom inte så jäkla mycket om en själv. Mm. Utan det handlar om vad är det du vill berätta och varför vill du berätta det och liksom i vilken kontext vill du berätta det. Mm. Så är det ju inte riktigt när man börjar, för då håller man på med att lära sig hantverket.
Jag bara här med att komma ihåg repliker. Jag menar, teater, det är liksom, det känns som att det är svårare än film. Jag kanske har fel, men det här med att komma ihåg ett helt manus, vad fan, det är ju liksom, jag vet inte, jag sjunger själv, men det är bara att komma ihåg mina egna texter, och det är bara 3-4 minuter man sjunger dem, sen byter man. Här ska du komma ihåg kanske 2 timmars pjäs, eller jag menar, liksom,
det gör jag ju nu. I min monolog. Dels så delar man upp i stationer, eller vad man ska säga, men jag vet ju exakt vad det är jag vill berätta. Mm. Ofta så tycker jag att det sitter i kroppen. Mm. Jag brukar liksom, men då på det här stället står jag där, eller det är ju jättespeciellt med monolog eftersom du pratar inte med någon. Du pratar ju med publiken, kan man säga. Mm. Du är ingen motspelare. Men annars så, ja, det är bara öva och öva och öva och öva och öva. Så att det, jag menar, det är ju, först repar du hela dagen och sen så måste du hem och öva och öva och öva text.
Ja.
Jag bara... Så att det sitter ju i scenerier och det är så du kommer ihåg det.
Ja.
Men det är faktiskt tufft. Teater är tufft. Film är tufft på ett annat sätt. För det är så långa, långa, långa dagar och det är... Du måste vara koncentrerad hela tiden. Men...
Jag tänkte på det. Jag såg en dokumentär förut om The Shining. Och jag såg Jack Nicholson. Han gick helt in i några sekunder eller minut. Och sen när det var klart, då släppte han totalt.
Mm.
Och han var ganska speciell enligt Stanley Kubrick allihopa. För han var liksom av och på som en lampa. Va? Mm. Och han took pride in det. Han var ganska stolt över att han kunde släppa på direkten. Och sätta på och sätta av. Oavsett vad det var.
Han var väl... Ja, men precis, han var väl i tvärt emot de här method acting skådespelarna.
Ja, precis, det måste vara.
Kan tänka mig.
Jag tycker det
är... Jag kan tänka mig att det faktiskt är ganska bra att kunna slå på och av och vara i situationen rakt av.
För det finns ju en scen i Shining, eftersom du gillar Shining, va? Så det finns, när han blir instängd i det här frysrummet och så liksom bankar han på dörren och vrålar och allting. Och då fick man se så här bakom kulisserna grejer då, som Stanley Kubricks dotter hade filmat. Och då bara, när han hade bankat klart där, så bara sa Stanley Kubrick och jag, cut! Och då bara släppte han så här, tjena, jag bara tugga tuggummi liksom. Nej, men förstår jag menar. Liksom, han bara släppte det.
Ja, men man har ju också hört att de plågade livet ur den här tjejen som var med. Att hon var så jäkla rädd på riktigt.
Ja,
det har jag hört.
Som hon är i hela filmen, eller?
Ja, alltså hon som frun, hans fru.
Ja, hon är ju livrädd och skriker hela tiden.
Ja, men precis. Men att hon var så rädd på riktigt. Att hon skrämde henne.
Jag kommer inte ihåg det. Det finns ju bakom kulisserna på såhär, The Shining DVD-box och så här. Men... jag för mig då att Jack Nicholson, han var väldigt så här, att han var i alla fall väldigt ömsint eller så här vänlig mellan tagningarna och verkligen försökte få liksom tänka, det här är bara en film, det är bara en film. Medan Stanley Kubrick, han var liksom kanske jävlar ska vi göra dem. Bra. Det är liksom ja, nej, men av och på knappen där, för det är väldigt imponerande att se hur han är totalt tokig och sen bara 3 sekunder senare bara sig själv liksom. Ja, nej, jag bara tyckte det var intressant.
Men jag tror ju också, jag ska bara säga till de här yngre, alltså jag tror ju att det finns många fler delar av skådespelaryrket nu och vilka vägar man, ja, man vill ta och liksom, man kan ju komma, alltså man kan ju bli skådis på, känns det som, på fler sätt nu än förr. Du behöver inte gå scenskolan. Du behöver inte liksom, du kan ju, ja, göra egna filmer, du kan lära av andra, du kan gå andra teaterskolor, du kan skaffa dig erfarenhet genom att vara med som amatör. Alltså det är väldigt olikt än när jag började. Då var det liksom scenskolan som gällde. Och jag kommer ihåg att jag var så här, jag har jobbat med Nisse Poppe, jag är säkert inte liksom tillräckligt allvarlig eller bra för att få gå på scenskolan. Men jag kom ju in, så att jag var väl det.
Ja,
jag skulle säga, jag har ett litet upplägg här. Jag har inte riktigt delat med mig det här än. Men nu när vi också var inne på film och allting, jag tänkte att vi egentligen skulle ta bara en liten bensträckare. Och så ska vi, när vi är inne på film och tv, prata vad du har gjort lite i det också. Nu har vi pratat lite om teatern, så har vi det andra. Hade Jack något annat att bara lägga in där, eller ska vi ta en bensträckare nu?
Ja, det har jag ingenting direkt sådär.
Nej, då tar vi en bensträckare. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. We'll be right back. Så då var vi tillbaka efter den lilla trödelötten som var en liten önskelåt av Alexander. Det var väl trevligt.
Trödelötten.
Ja, lite Bowie, det var bra.
Ja, ja. Okej, trödelut.
Ja, nej, jag visste inte hur jag... Det är bara trödelut.
Ja, det är ett fint ord. Ja, trödelut.
Ja, vi har pratat om nyss poppörer, då får jag vara lite gammalmodig.
Ja.
Ja, jag ska komma in på lite det som vi sa innan när vi tar en bensträckare. Det är ju, du har ju också syns nu de senaste tiderna, slutet på 90-talet, men i alla fall 2000-talet här, har du ju varit i tv och film. Jag tänkte vi tar lite tv-serie där. Du gjorde ett litet grej i Rena Roma Rolf.
Ja.
Du har jobbat då med två av våra största komiker, Nils Poppe och Robert Gustafsson, som jag tycker båda är typ topp 5, topp 10 någonsin inom svensk komedi. Så vad tycker du?
Ja, men sen har du ju de stora personerna också.
Vem då?
Kurt Olsson.
Brandeby.
Har du varit med?
Ja, Lars Brandeby. Ja. Renare om Marolf.
Ja, hur är det att spela komedi med såna?
Kul. Det där är ju speciellt, för det är ju en sån sitcom. Det är ju i princip som teater, fast det spelas ju in. Det är ju inte som en film, om man säger så. Det är ju inte som en tv-serie. Det är ju publik där. Helt enkelt.
Ja, just det. Ja.
Ja. Mm. Så att de sitter ju och skrattar där.
Så alla skratten är på riktigt i rena rum?
Ja.
Ja, okay.
ja, det är publik.
Det är ju som i USA, där är ju, ibland är det ju pålagt, men nu för tiden är det ofta som det är, senaste 20-30 åren är det väl att de oftast har publik liksom. Det är roligt att veta det i så fall, att det inte är pålagt.
Men jag ser också innan det, så var du också med i någonting som faktiskt var på 80-talet rätt så stort. Det var ju Svenska Hjärta.
Ja, skitbra alltså.
Vad gjorde du där? För att säga, jag var rätt så liten när Svenska Hjärta gick. Och jag har inte sett jättemycket av det. Men jag har ju sett Svenska Hjärta. Men...
Alltså jag har inte heller sett. Jag gick på scenskolan då. Nej, det kan jag inte ha gjort förresten. Det var ju 1987. Nej, jag gick inte på scenskolan. Nej, jag... Alltså,
det står att...
Jag tror jag var någon dotter till någon av dem.
Du var med i en senare säsong.
Det är 30 år sedan.
Du var med i 1995 års säsong. De gjorde tydligen fyra säsonger under från 1987 till 1998. Och då var du med tydligen i säsong 3 av 4. Enligt IMDb så var du med 1995.
De har säkert rätt. Jag trodde det var...
De gjorde ju några års uppehåll så här och så vidare. Och det var ju det liksom inte, var ingen så här som gick rakt på, utan det var lite speciell serie. Det är ju en av våra mest legendariska tv-serier.
Jag träffade ju henne rätt mycket, Karin Mannheimer. Så hon var ju grym. Ja. Hon har skrivit mycket teater också. Ja. Men det är så jäkla länge sedan. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Men jag gjorde väl någon dotter till någon.
Mm-hmm. Ja. Och sen har du också... Det är lite kul. Jag har ju också en svensk riktig favorit. Och det är faktiskt Tusenbröder.
Ja.
Jag blev fast med en gång i den. Och där... Om jag minns rätt, så här. Du spelade Hoffas brors fru.
Precis. Ja. Men vi gick ju på scenskolan alla vi. Eller vi hade gått på scenskolan tillsammans, Ola och...
Ola Rapace.
Precis. Mm. Mm. Honom jobbar ju med nu, jag vet inte, det står inte här, men i någon så här... Maria Langdäckare. Ja, men då jobbar jag med Ola.
Jo, där står det, inte flera mord. Fast det kanske ni kanske gör nya filmer eller?
Nej, inte nu. Jag såg att han var med i Bessons nya film.
Den här Ola. Rymdfilmen?
Luc. Ja, Luc Besson. Ja, Ola var med
i rymdfilmen. Ja, det här Valerian. Ja. Ja. Den ska jag gå och se nu i, om några dagar faktiskt. Han är med där. Ja, coolt.
Men jag vet, vad tyckte du om Tusenbröder själv då, om man säger så?
Jag tyckte den var jättebra.
Du tyckte att vilsen var spännande och allting sånt och sånt där, men Tusenbröder är ju också en rätt så spännande serie med. Ja, den har ju väldigt olika punkter.
Ja, men alltså i princip är ju, alltså tv-serie är ju förlåt, jag har så nys. Alltså det är ju en tv-serie, det är inte en film, så det är klart att den är mycket, mycket mer komplex. Alltså, jag tycker att den liksom, den var lite som de tv-serierna som är nu. Men då, det känns som att den var väldigt tidig på att få publiken intresserad av så många olika karaktärer. Och speciellt de här tre då. Men jag tyckte den var jättebra.
Den har ju faktiskt imponerande 8,3 på IMDb. Det är fan inte många filmer som kommer upp i 8,0 än. Så folk har nog inte förstått det där. Att, det finns inga filmer som kan få 10. För vi människor på jorden, vi kan aldrig tycka att samma film är värd 10, 10, 10, 10, 10. Så vad de har sagt, på vad jag läst förut i alla fall, att få 7,0 överhuvudtaget är ganska mycket svårare än man tror. Och det här är 8,3. Så det är bra. Bra betyg.
Fantastiskt.
Nej, Tusenbröder är faktiskt en tv-serie som jag har sett om 3 gånger så, och jag kunde tänka mig att göra det igen.
Ja.
Jag gillar verkligen Tusenbröder, så det var lite kul när jag fick upp att du hade varit med där. Ja. jag hade ju såklart ingen aning när du var då. Så. sen kan vi hoppa lite. Det står också att du, en serie som inte jag har sett men som många tydligen tycker om också, det är ju Syrror som går nu.
Ja, jag har inte heller sett den.
Du har ingen stor roll där riktigt, eller? Alltså, vad har du för roll där?
Nej, men precis. Det finns ju några grundkaraktärer, men sen i varje avsnitt så är det liksom olika plotter. Mm. Och jag är med i det första avsnittet. Men
Kungamordet är ju också en jävla känd tv-serie för fan. Ja, 2008, ja. Den är ju jävligt omtalad. Jag har inte sett den faktiskt, men jag vet att det
den
var väldigt mycket snack om det faktiskt.
Också.
Det är ju en miniserie, det var 4 delar va?
Ja.
Ja, det är också så här, vad jag har förstått, det är en klassiker. Bland dem, den har fått väldigt bra, väldigt många kompisar som har pratat om det här. Och det är bara det att jag har inte sett den, men det går väl att fixa kanske.
Mm. Ja, det, där är det också. Det var en av de första som jag tänker att det var jäkligt många kvinnor som spelade. Alltså det var ju Susanne Reuter och Alexandra Rappaport. Och Marie Rickardsson. Alltså det var ju väldigt mycket. Eller? Jo, det var den. Ja, du vet.
Och Reine Brynolfsson också.
Ja, just det. Ja, men det var Maria. Ja, precis. Ja.
Jag har inte sett det, men det var väl jättebra. Det var väl Susanne Reuter som, hon har väl huvudrollen va?
Ja, men nu blev jag lite osäker, för jag tror att det var en fortsättning, eller om Kungamordet var en fortsättning på någon politisk, alltså det är ju en politisk miljö.
Så ja, det är liksom politisk thriller liksom.
Ja, precis.
Ja, ja, men fan, vilken var först då? Ja.
Det är en bra fråga. Ja, precis.
Nej, men säkert, det finns också rätt så mycket. Jag tänkte att jag skulle komma in som lite en tv-serie. Men om vi så här går över till lite till filmer och sånt. Då blev det ju också filmen av Tusenbröder återkomsten. Den blev ju en film. Mm. Alltså Tusenbröder 3 då. Mm.
Det.
Och sen det som jag känner faktiskt igen dig ifrån. Och det är ju nu de sista här Johan Falk-filmerna. Och det är ju, jag tror också att lyssnarna väldigt mycket nog känner igen dig. För när jag har pratat att du skulle vara med så har jag ju visat lite. Så då har jag ju tagit då från Johan Falk. Och då känner alla igen dig med en gång.
Jag har inte sett alla Johan Falk, men jag vet ju att du spelar typ någon slags polischef va?
Ja.
Ja, det är de tre sista Johan Falk-filmerna som Alexandra kom med i. Där.
Mm. Fem tror jag att det är, men jag vet inte. Alltså det är ju några där det bara är i princip, men det är liksom okay. Mer...
Ja, det står tre filmer. Ja, det är ju det. Johan Falk, det är 107 Patrioterna, Alla Råns Moder och så kodnamn Lisa.
Ja, just det.
Hur var det att spela den då? För Johan Falk, det är bra grejer alltså. I like it.
Mm.
Det är liksom, vet du, Anders Nilsson som gjorde de här första grejerna i alla fall. Han gjorde ju Noll Tolerans och alla de där filmerna, Livvakterna.
Den provfilmar jag till när jag gick på scenskolan. Det var rätt kul. Och då var det inte så... Då var man ju jäkligt seriös när man gick på scenskolan. Mm. Jag minns, det var många som provfilmade, men jag minns att man... Att, det var ett sånt här minne att man fick en fjärrkontroll och skulle låtsas att det var en pistol. Mm. Och det var liksom inte, det var inte så himla vanligt med polisfilmer på den
Nej,
tiden.
Precis. Nolltolerans, den var ju ganska speciell när den
så
kom.
Så vi fattade inte vad det var. Alltså, det var verkligen, men jag minns att man låg där och bara... Upp med händerna!
Och, ja, men hur svårt är det att skaffa en vattenpistol eller något?
Ja, nej, men alltså, och så är det ju ofta när man provfilmer. Ja, så får du låtsas att det är det.
Ja, jag tror faktiskt att regissörerna, de kanske gör det med flit faktiskt, att de ger fjärrkontroll istället för en vattenpistol. Det är bara för att de ska se hur du lever in, liksom.
Ja.
Jag skulle ha gjort det. Om jag var regissör, då skulle jag fan ha gjort det, faktiskt. Ja. Jag skulle ge en fjärrkontroll eller något sånt där. En banan, så här, plastbanan. Nej, men förstår du, jag menar någonting så här. För att bara testa inlevelsen liksom.
Ja, men
det har du rätt i. Jag ger mig på dem.
Ja.
Det.
Ja.
Men, det var vi visste inte hur stor den skulle bli. Eller liksom hur populär den skulle bli. Och hur, att det skulle fortsätta.
Hela serien, Johan Falk-serien menar du?
Nej, men när det var Noll Tolerans. När filmen Noll Tolerans.
Ja, just det. Så grejen var att det var ju ganska fräscht för Sverige att göra en action-thriller plötsligt.
Ja.
Vi gjorde inget sånt. Det här var före Beck och alla de här. Ja, liksom, vad jag menar, Sverige är ju liksom inget land som gör Bond-filmer eller Indiana Jones eller action-filmer. Vi är ju inget sånt land. Vi gör inte Stallone-filmer för 5 öre. Men... när det blev poliser inblandade, då blev det plötsligt okej att göra lite action. Så, här. Så att, när jag kommer ihåg det, att Noll Tolerans, det var som en frisk fläkt när den kom. Liksom. Och jag vet att Anders Nilsson har jobbat jättemycket på 80-talet med massa B-filmer, så här, utländska och allting. Så här, med Mats Helge Olsson bland annat har jag för mig. Så han visste det med tempo och action och drag och allting. Så att, jag är inte förvånad alls att du fick en fjärrkontroll för att se hur man... reagerar så att säga. Men jag vet inte om du tänkt på det, Peter, men nolltolerans, det var något nästan lite banbrytande i svensk actionfilm då, om man säger så. Nästan.
Ja, inte att det kanske var banbrytande.
Nej, inte
jag har inte tänkt på, men jag har ju
åt det hållet.
Jag gillade ju den första gången jag såg den, och som sagt, Leo Galt då, som han heter, som
precis.
Det han har ju växt med i allting, och sen kom det ju till Johan Falk då när han gick över till andra, och så har det byggt upp till alla de här nya filmerna som faktiskt är riktigt bra, och sen historien överhuvudtaget med Jack Rydell och alla de här, så och Frank Wagner
i huvud
taget, som, om vi kan säga, som du fick din roll fick ta hand om.
Ja, usch, det var alltså det var ju hemskt. Jag fick ju också kolla igenom alla, för jag hade inte sett innan. Men jag vill inte förstöra något.
Nej, spoila inte nu, för jag har inte sett alla.
Nej. Men jag kommer ihåg att faktum var att jag är inte så insatt så här i polisvärlden och så. Men när jag fick på mig de där poliskläderna, alla blev så himla, alltså även på set, liksom, alla blev helt så här... skraja för mig. Jag hade de där jäkla sträcken på axlarna, och jag visste inte vad de betydde knappt, men det gav väldigt mycket pondus att vara polischef.
Då får du säga så här: jaha, ja, hur var det här då?
Ja, men precis.
För min farsa var polis, och det är viktigt med pondus, att alla poliser måste utstråla pondus, och det fick de faktiskt lära sig. Så det är liksom, ja, det är, i alla fall då ingick det att man ska, du måste ha pondus när du snackar med buset på gatan så att säga. Då ska det vara så här, jaha, hur var det här då? Och då ska de reagera, va? Med respekt. Och det var ganska intressant, han berättade lite om det förut, men i alla fall. Så att,
men det, jag såg också, det är också kul att du sa det, Alexandra. För du passade i de kläderna. Så vi kan säga till alla filmskapare som lyssnar på den här podden att vill ni ha en som vill spela polis så ta Alexandra.
Ja, du vet inte hur många poliserier jag har provfilmat.
Du kan göra Johanna Falk. Det blir en annan vändning där, bara lite action bara. Johanna Falk. Kodnamn Lars. Det var en bra början. Så här. Eller så alla råns fader med Johanna Falk. Nej, men vet du, jag tycker faktiskt Johan Falk, det jag har sett är, det är faktiskt bättre än både Beck och Wallander och alla möjliga, tycker jag. För jag har inte sett alla, men jag tycker Johan Falk, det är liksom snäppet över det generella så att säga. Jag tycker det är bra serie, det är ovanligt bra för att vara svenskt, tycker jag.
Jag tappade tråden helt och hållet. Har ni något annat att lägga in så? Eller jag kommer fråga, Vilsen, är det egentligen den enda filmen som du egentligen har huvudrollen i, eller?
Ja, absolut.
Ja.
Hur känns det då? Att det liksom, nu är du som är 100% i leading character liksom. Är det liksom, det blir väl ett annat fokus, antar jag, på dig alltså?
Men, nej. Nej, men alltså man gör ju allting tillsammans, och det är ju verkligen inte, det handlar ju om den här fortfarande manliga polisen, men jag vet inte om Rasmus sa det, men från början var ju inte rollen så stor, det var ju mer att vi pratade om, så att den blev stor, och det blev väldigt mycket actionscener, och på tal om det här vi pratade om innan, om av och på. Så är jag ju gammal dansare, och jag tyckte det var väldigt roligt att göra actionscener, och jag satte liksom någon slags, jag hade bestämt mig för, jag ska inte le en enda gång i filmen, jag ska inte le en enda gång, och jag tror inte jag gjorde det heller.
Jag tror inte du gjorde det faktiskt.
Jag ska bara vara så här otillgänglig och stenhård. Alltså nu var hon är ju en pastor, så att det är liksom, men jag skulle inte vara ha något att jag ville behaga.
Nej.
Det var mitt mål.
Ingen gulligull där inte.
Nej, men jag ville liksom, jag var ganska nöjd att jag inte log en enda gång, för jag är en ganska glad prick också. Ja.
Fick du skjuta någonting i den filmen? Eller hantera pistol, menar jag, med tanke på fjärrkontrollen?
Nej, men jag gör massa andra grejer. Men jag vill inte spoila.
Nej, det är bra.
Ja, nej, det är inga pistoler. Det får andra sköta.
Ja.
Jag har andra krafter.
Jaha.
Jag ska fråga på, vad var det jag skulle fråga? Ja, vad var jag skulle fråga, Jack?
Johanna Falk, nämen.
Nej, det var det. Var ju någonting om, jo, jag berättade ju för dig en sak som du inte visste, Alexandra. Det var ju faktiskt också någonting som Rasmus har lagt ut. Du och Göran hade ju också blivit nominerade nu till bästa manliga kvinnliga huvudroll också, så
ja.
I någon sån där prisfilm.
Ska vi se. Ja, det är faktiskt Hollywood International Moving Pictures Film Festival, där ni har vunnit för musik och bästa film och bästa regissör. Men ni kanske då var nominerade i övrigt, men den vann faktiskt 3 priser på den Hollywood International 2016.
Ja, precis. Ja, men precis, men det är ju redan, vi har ju redan vunnit massor av priser, men
men det där var för, att det här,
jag tror inte det har avgjorts ännu, så att säga. Jaha. Men så jag kan inte säga vad det var, men jag tror att vi har vunnit så här 20-30 i priser. Alltså det är helt sjukt. Jag har bara kollat på Facebook. Jag som inte ens kanske visste om det skulle bli någon film var ju verkligen... Det har ju verkligen gått superbra. Ja. Det är också en sån sak som man inte förstår att liksom hela klippningen, färgpåläggning, ljudpåläggning, det är ju så stor del som inte man är med på när man är skådis. Liksom. Mm. Så att, och hela marknadsföringen. Så att jag ska säga, jag ser ju mest på Facebook om det händer saker.
By the way, du fick en Oscar i brevlådan. Så här,
bara. Nej, men jag tror inte kanske att det blir en Oscar. Men det är ju ändå väldigt roligt. Rasmus har ju fått jättemycket uppmärksamhet.
Jag kan säga också, för 4 dagar sedan la Rasmus ut det här. Och då står det helt otroligt. I helgen vann Vilsen bästa film vid 2017 Red Phoenix International Film Festival.
Ja.
Coolt.
Kul.
Så det vann ni pris där med.
Ja.
Det verkar ju som filmen är bra då helt enkelt. Nu blir jag ännu mer nyfiken alltså.
Och sen,
men man ska ju tänka med att den är just som du säger helt så här. Allt har ju de gjort själv och vi gjort själva. Mm. Det är ju liksom ingen ekonomi. Det är så himla mycket som man inte förstår hur det ens har gått till. Kan jag känna. Mm.
Ja.
Och så kan jag säga, 29 juli här, nu la han ut också att jag är glad att kunna meddela att Vilsen har blivit antagen till Golden Movie Awards där han är med och tävlar om bästa film och bästa manliga och kvinnliga huvudroll.
Ja, men det är nog den, han är,
ja.
Ja, det var det jag menar. Mm. Och han är väldigt glad för mina huvudrollsinnehavares skull.
Ja, jättekul.
Ja, så Vilsen är faktiskt en film som går väldigt, väldigt bra.
Mm.
Så sätt. Det är många som uppskattar den.
Mm. Det är ju roligt.
Jag tänkte, ja, och det gör vi också. Och som jag kan säga till påminna igen, att på Instagram så kommer vi ha en tävling där ni kan vinna en signerad av Rasmus, en liten DVD av Vilsen där. Så passa på.
Mm.
Men jag tänkte också att vi ska egentligen ta och avrunda lite här nu och egentligen prata lite också om något annat som inte du har varit med i, Alexandra.
Massa.
Ja. Du kanske var någonstans, jag vet inte, men det är filmen Dunkirk tänkte jag på.
Mm.
Mm. Och jag vill tacka Folkets hus i Lidköping för att jag fick se den. Jag tog med mig farsgubben också, 72 år bast.
Mm-hmm.
Jag trodde att hans öron skulle sprängas. För en effekt i filmen är ju att
ljudbilden är som om du vore nästan på stranden 1940. Alltså, jädrar vad det smattrar och smäller. Det är verkligen designat på så sätt så att man känner dunket. Liksom, det bara skallrar i hela biografen. Alltså.
Och det var nog faktiskt också bra för gubben höll sig vaken också. Så det hjälpte en del där.
Och vad tyckte du då? Men, då? Lite kort.
Ja, lite kort. Jag är väldigt glad också att filmen inte var så himla lång. Den är 1,46 och den kanske skulle ha varit en kvart längre. För vi har varit inne lite off-pod att den var ju lite snabb på, i alla fall i slutet. För man följer ju en tidslinje på några timmar med
precis.
Från olika håll och de möts i scenerna hela tiden, så ser man en scen så ser man vart den andra är på väg och det har inte varit än och sånt där, så det är lite sånt där hopp.
Ja, och det var det som jag inte gillade med tidsklippningen där, det sabbade spänningen, men det var en bra film, det var en bra film.
Mm. Nej, som sagt, jag vill inte spoila så himla mycket för filmen. Jag kan säga att passa på att se Dunkirk egentligen på bio. Eller vänt, titta sen då tills han kommer på Blu-ray något. Men sitt verkligen med ett väldigt bra hemmabiopaket eller något.
Ja.
För det behövs. Ja,
verkligen, för det är ingen dialog de första 20 minuterna nästan. Och det är ganska lite repliker i filmen och det är ljud och musik som är den här filmens berättelse. Det är så det är liksom ingen film man ser en söndag kväll när man medan man käkar pizza liksom, utan det är så här koncentration så att ni verkligen upplever filmen.
Ja, och man blir också väldigt fast ljudbilden i huvud taget, det har som sagt Christopher Nolan jobbat med väldigt skarpt där.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad jag ska säga riktigt om det. Ljudbilden behövs. Alltså man behöver ha ett ljussystem som blir rättvist.
Ja, och det är lite lustigt för eftersom filmen är gjord ungefär som en stumfilm. Han har gjort det med flit alltså. Han har kapat alla repliker. Så det är väldigt minimalt med repliker i hela filmen. Men därför har han då berättat med visuellt och ljud och musik. Så att den kommer vinna Oscars för de här grejerna. Det kan ni ge fan på. Alltså. Det är inget snack om det. Men jag tycker ändå, tidsklippningen kunde varit bättre. Eller rättare sagt, det skulle inte varit så. Ja. Det är en annan historia. Ni kan läsa min recension på Cinefantast Instagram.
Jajamän. Mm. Och den kan ni ju också klicka till faktiskt från våran sida också, som är soffhjaltarna.se. Det kan ni klicka på om och så hittar ni Jakt där. Och så finns det länk till Cinefantast där. Så det kan ni gå den vägen också.
Jag tänkte på Alexandra, om någon vill ha tag på dig, då har du den här artistgruppsidan va? Och det är din agent eller management eller vad ska jag säga. Det kanske man ska hänvisa till kanske.
Ja.
Det kanske finns filmmakare som tycker att fan vad det här låter bra, vi ringer henne.
Ja, det vore ju trevligt.
Så det är väl artistgruppen.se?
Ja,
så enkelt,
www.artistgruppen.se.
Ja.
Och sen kan man ju också kolla in www.folkteatern i Gävle, eller gavleborg.se.
Mm.
Och där min föreställning Projekt Mamma finns med.
Mm.
Ja, ni hoppar in på dem redan nu.
Jaha, förlåt.
De tar vi lite sitt. Nej, det är jättebra. Jag förstod Jakt där att...
Så att vi inte glömma alla de här länkarna och så man vet om man hittar folk och så.
Ja. Jag ska också bara säga det här, Dunkirk, till mångas förtjusning igen kanske. Tom Hardy är ju tillbaka och han har mask på sig hela filmen.
Som i Batman.
Ja.
Och som i stora delar av Mad Max också.
Ja.
Han bangar inte för att ha mask, alltså. Det gillar jag, det är bra. Liksom...
Ja, jag tycker det är så himla kul också, för jag såg ju också en bild då på nätet. Och så gjorde det att han har ju alltså, riktigt stora roller att han är med. Då har en mask, man ser bara ögonen på honom.
Mm.
Och i, vad heter den här filmen med DiCaprio, heter han?
Det hade ju en massa skägg som en mask.
Ja, så man ser inte riktigt att det är,
jag tycker det är all respekt då för Tom Hardy, för han bryr sig inte om sånt, men det finns ju många andra skådespelare, speciellt i USA, som vill visa ansikte, som inte vill göra så här, och det sabbar ju rätt mycket roller för att de ska visa sitt nylle, fast det i själva verket inte, om vi ser att förlagen kanske då, där ska det vara en mask till exempel. Det finns ju, du vet så här, att jag vill visa mitt ansikte lite mer så här. Liksom Judge Dredd med Stallone på 90-talet, alltså vad fan, Judge Dredd, han visar aldrig ansikte och Stallone visar ansikte hela tiden, och Tobey Maguire i Spindelmannen, han visar, slet av sig den jävla Spindelmannen masken när han slogs och allting, vad fan. Spindelmannen ska inte visas nyligt. Nej, men i alla fall, jag är skitsamma, det är så här detaljer.
Ja, det är ju alla de här detaljerna. Sen tänkte jag också att när vi pratade och jag tackade folken om det, och rekommendationen är att se Dunkirk, och det är faktiskt till dig också, Alexandra.
Mm. Gärna, det ska jag verkligen göra.
Och sen tänkte jag nu att bara lite lätt här, så ska jag en liten punkt göra lite comeback i podden.
Jag vet vad det är.
Och, du vet vad det är, Jack, och signaturen kommer här. disappointed! Besvikelserna är stora. Nej, det, jag har reagerat på lite, det är inga besvikelser heller, men mobilerna har vi i våra händer ganska mycket. Eller har ni det?
Ja, ganska ofta. Ja.
Ja. Jag har faktiskt nu på semestern, jag har inte haft någonting att göra, så jag har suttit och iakttagit folk.
Okej.
Okay. Och jag tycker att de beter sig jätteroligt. Springer ni någonting?
Till tunnelbanan och bussen.
Okay.
Det är typ det enda.
Midnattsloppet ska jag springa nu.
Aha.
Ja.
SMSar ni då?
Nej, då fipplar man bort telefon.
Ja, för att det känns som en hel möjlighet att göra. Jag har sett flera stycken nu, tjejer dock, när de har varit ute och sprungit. Och så har de sprungit och kollat på sin telefon och skriver samtidigt, ser det ut som, för de är väldigt fokuserade, men de springer.
Jag är inte säker på att det är någon app, då, så här, typ så här, joggar-app att, för att kolla pulsen eller sånt där, kanske eller?
Nej, men alltså, de nej, det tror jag inte, för det behövs inte. Då kan du ha den i fickan och allt. Men de springer med telefonen och det syns verkligen att de försöker verkligen läsa och fokusera på att de ska skriva, för de har telefonen typ 10 cm från näsan och så håller riktigt hårt och springer fortfarande och egentligen inte och så ser de inte riktigt heller vart de springer.
Man måste fan kunna koppla av lite fan när man springer en timme, så vad fan är det med folk, alltså det här är alltså Peters besvikelser som har gjort comeback.
Ja, nej, men jag ska komma också. Sen är det också mycket annat. Varför ska man, alltså telefonen kan man vänta med lite, man behöver inte göra allting hela tiden. Okej, du kanske behöver skriva det där sms-et, men ta och stanna och kanske stå och jogga lite på stället då. Du behöver inte fortsätta springa. Jag tycker det ser så himla kul ut, för att, och jag bor som, vi har det här Pokémon-grejen. Jag bor bredvid ett Pokémon-stopp. Och det är så jättekul också att se folk som kommer dit. För det är alla möjliga olika människor som kommer dit. Och det roligaste är att se dem som verkligen står och låtsas smyger. Nej, jag spelar inte Pokémon här. Men då, varför stannar du här då? Och varför genar du över en gräsmatta för att komma dit? Och inte gå på cykelvägen. Och parkera bilen lite längre bort på en parkering. Jag tror inte att du parkerar bilen på en parkering och så går du över en gräsmatta till Pokémon-stopp för att skriva ett sms. Och sen går du tillbaka till bilen och åker därifrån. Jag tror inte det.
Och, det låter roligt.
Och det roligaste också när man ser hur det har gått upp i åldrarna. Det är 17. 80-åringar som kommer med sina stavar och så stannar de där och tar upp telefonerna så grejer de. Det har hänt något. Det har
hänt jävligt mycket sen jag var barn, och fan, då fick man vara glad om man fick spela, vad heter det, Fia med knuff och få en örfil, fan, alltså det är liksom, där var det liksom ut och leka, åka cykel, det var den stora grejen på 70-80-talet, att åka cykel, förstår ni? Vilken frihet.
Ja, men det är också det här, cykla och grejer med telefonen också. Det är lika farligt som att glömma telefonen när du kör bil. Det är det.
Det var faktiskt, jag var på körskolekurs med min dotter. Och då sa han just att, vad tror ni är den farligaste saken? Och då tror ju alla att det är alkohol, men det är det inte. Det är telefonen,
ja.
Det är smsa, typ så här, puss, jag kommer snart.
Ja.
Och så visar han upp liksom, bromssträcka och hur många sekunder, alltså att man flyger åt peppan.
Jag tror att Sverige är det enda landet i Europa som tillåter mobil på det sätt som vi gör. Jag tycker det är för jävligt, alltså. Jag tycker det är allvarligt. Det är rattfylleri och mobiltelefon, sms. Ja. Det är liksom, det borde nästan vara på samma nivå. Alltså. Det är ärligt talat, för du ska inte hålla på och titta på en telefon, du ska titta på vägen.
Fan.
Och det kändes som på 80-talet, det som var farligt, det var grejer med många olyckor var ju när folk grejade med bilstereon till exempel. Och där har de flyttat upp kontrollerna till ratten nu för stereo. Du kan höja, sänka och byta låta. Så, och där har du nu i många bilar nu också för telefonen. Så det är det sådana. Sen en annan grej, Aftonbladet. De är roliga. De gick ut med någon sån här, så farligt är det i din trädgård. Läste ni den artikeln?
Så farligt är det i din trädgård? Nej.
Ja, så händer olyckorna och sånt där. Det var någon grej för att nu på semestern så grejer många i trädgården och med sina hem och sånt där. Strax efter det, bara 2 dagar efter den artikeln kom ut, den var ju på första sidorna och sånt där. Då såg jag ett jätterolig grej. Då gick jag förbi en trädgård och där var det någon äldre man. Han tog säkerheten på största allvar. Han åkte en sån här åkgräsklippare. Ja. Och han hade hjälm på sig.
Av alla grejer du hade, skulle säga, jag trodde aldrig skulle säga han hade hjälm på sig.
Han tog säkerheten, han hade hjälm för han åkte en åkgräsklippare som går i 5 km i timmar eller något.
Ja. Kanske var grenar i hans trädgård som han måste tänka sig för. Han blir så här, kör in en gren så bara dunkar det till så här. Men man ska inte hånskratta, det är ju säkerheten för allt. Men det var nog det första gången jag hört att någon haft hjälm i sin egen trädgård när han åker en gräsklippare i 5 km i timmen.
Ja, för själva grejen också, jag har inte sett han med hjälm. Jag har ju sett han åka med sin åkgräsklippare flera gånger tidigare utan hjälm. Men det var efter Aftonbladet hade den artikeln så hade han hjälm på sig. Så han har tagit den. Så det var tydligen
jättefarligt. Stod det så i Aftonbladet? Ha hjälm på dig när du åker gräsklippare i din trädgård.
Jag har inte läst den artikeln, men han hade hjälm på sig i alla fall 2 dagar efter artikeln.
Jag tänkte på, men däremot, jag har jobbat så här i skogen och typ alla möjliga grejer för länge sedan. Och ibland skulle man klippa gräs i, och det var, grejen är att man ska ha hjälm när det är kullar och berg. För det är lättare än man tror att den välter, och då är det tungt va, då kan det gå åt helvete. Så att när det är kullar och små berg, eller man ska säga när det är backar och grejer, så då är det faktiskt ganska bra med hjälm på. För det är faktiskt väldigt många som inte har något skydd alls faktiskt när de åker runt med så här. De tror att de inte går att välta, men du vet, jag tror det är 500 kilo eller fan 400 kilo är det väl något sånt där. Vissa av dem där som är jävla tunga. Så. Och då kan man ju hamna med huvudet på en sten eller vad som helst va. Ja, så där är det ju. Men i en trädgård har jag aldrig hört.
Hej. Men det var de, alltså det var inga besvikelser så, men han åker in i kategorin Peters besvikelse. Och han fick göra en liten comeback.
Vi kan ha en kategori igen som heter Peters underligheter.
Kanske. Ja. Men nu tänkte jag faktiskt att vi skulle ta och säga tack till Alexandra att hon var med.
Tack för att jag fick vara med.
Och det man kunde nå dig, det var ju på de sidorna som ni tog upp där innan.
Det var intressant att prata med. Jag måste bara säga det, det var intressant att prata med en skådespelare som har typ fan med 25-30 års erfarenhet.
Ja. Gud, jag känner mig som en fossil.
Nej, men vad fan det är. Du har ju precis börjat här med huvudroller. Du blir ju bara rulla på kanske, man vet aldrig.
Ja. Ja, det är bra.
Det kanske kommer ut erbjudande från utlandet, man vet aldrig. Är du bra på engelska? Funkar det?
Jajamän.
Franska? Jajamän. Hur funkar franska?
Ja, jo, det funkar bra.
Tyska?
Det är bara att komma med erfarenhet.
Tyska?
Eller med erbjudande. Ja. Tyska, nej.
Okej.
Nej.
Ja.
Är det... Ja... Finns det på sociala medier och
ja, sånt? Jag har en egen, till den här föreställningen Projekt Mamma, så har jag en hemsida till den också som heter Projekt Mamma. Så att på WordPress som jag bloggar från föreställningen och så. Men jag borde väl skaffa en liten annan form av hemsida, plattform. Men alltså du vet, på teatern man jobbar så jäkla mycket så att man hinner inte. Nej. Så mycket annat. Nej. Faktiskt.
Det är väl oftast, det är intensivt. Det är väl oftast kvällar ni jobbar också?
Ja, men först hela dagarna och sen hela kvällarna. Så att, ja, det är ju också en anledning till att, alltså inte bara förstås, men jag har ju inte hunnit filma. Jag har jobbat så himla mycket på teatern. Mm. Så att, det har inte gått. Mina vänner som filmar, de liksom, man får ju ta tjänstledigt. Mm. Så får man filma de flesta. För att man hinner inte göra båda.
Mm. Mm. Nej, tiden är nog det värsta. Alla som har lyssnat på den här podden vet vad jag tycker om tid.
Och sen att klippa det här avsnittet, det tar tid och så vidare.
Allt tar tid. Tråkigt. Men lyssnarna kan ta sig tid i alla fall och gå in på soffhjälparna.se. Och där kan ni ju lyssna på avsnitterna och skriva i kommentarsfältena, eller så kan ni ju lyssna på era podcastappar, och vi finns ju på iTunes, och där vill vi gärna ha stjärnor och kommentarer, då syns vi med där. Och sen så finns vi också på Instagram, och vi heter ju Soffhjältarna överallt. Mm. Har jag glömt något, Jack?
Nej, och alla, vi lägger upp lite länkar där till artistgruppen och till dig, projektmamma och sådär. Så vi lägger upp lite länkar där också. Och jag tror vi har fått med det mesta, eller?
Mm. Mm. Då säger vi hej då till alla lyssnare, tycker jag. Sen. Eller skulle du säga något, Alexandra?
Nej, jag skulle bara säga att det var kul att vara med.
Ja, roligt.
Ja, det var jättekul att ha med dig också.
Det var jättekul och intressant att höra faktiskt. Det var roligt. Mm. Plus att det var kult att du har jobbat med Nils Poppe.
Yes.
Once again, alla lyssnare som inte reagerar med vördnad när man hör namnet, googla Nils Poppe. Mycket bra.
Mm. Ja, nu har du fått in det.
För jag har skrattat så mycket åt Nils Poppe i mina dagar. Alltså. Som barn alltså. Alla gamla matinéfilmer och sånt där. Oj, oj. Ja, jag ska bara säga det.
Mm.
Ja.
Men då säger vi hej då till lyssnarna.
Då säger vi hej då till alla lyssnarna. Hej då.
Hej då.
That's it, man. Game over, man. It's game over.